En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Fredrik den store är ju både framgångsrik, men han lider också nederlag under sjuårskriget. Och mot slutet så blir han allt mer defensiv. Och ska man sammanfatta egentligen, så kan man ganska bryskt säga så här. Han räddas av gånggången egentligen, nämligen att tsarinnan eller kejsarinna Elisabeth dör i Ryssland. Och Ryssland byter sida. Och sen faktiskt så drar sig så småningom också både britterna och fransmännen ur kriget på kontinenten. Och då så småningom blir det en fred.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Årstedt. Hemma mitt bibliotek i Tavastehus,
ja,
faktiskt.
Ja, härligt. Det är härlig trevligt. Stämning här tycker jag.
Det blir tre avsnitt härifrån.
Ja.
Det här, och sen ska vi spela in två om amerikanska inbördeskriget. Men nu är det
sjuårskriget. Och Martin, jag kommer ihåg när vi satt och diskuterade att vi skulle gå igenom det här. Så sa du, ja men vi kör sjuårskriget. Eller? Och jag sa, fan det känns bra, det gör vi. Och sen så sa du, vi håller oss till Europa. Och då sa jag, ja. Och sen så glömde jag bort det. Så nu har jag läst in mig jättemycket på den amerikanska delen. Och jag inser att det egentligen är ett annat krig. Men det är lite det här vi ska diskutera. För det blir ganska spännande. För sjuårskriget är väldigt svårt att karakterisera som ett enda krig. Och det är lite svårt att sätta fingret på vad det är. Är det ett globalt krig? Är det ett världskrig? Är det ett kolonialkrig? Eller är det ett kabinettskrig i Europa? Det innehåller liksom lite av allting här.
Ja, och bara det där att ha olika benämningar är ju intressant. Det här sjuårskriget, det kan man ju säga att det handlar ju framförallt egentligen om den europeiska konflikten.
Exakt.
Och sen finns det här French and Indian War.
Exakt, och det är det som vi fick på inse, bara, okej, men jag håller på att läsa in på fransk-indianska kriget.
Ja.
Och det är ett helt annat krig.
Ja, egentligen, som ändå är ihop med det här. Och sen finns det också, och jag vill säga det också, sen finns det till och med de som pratar om The Third Silesian War, alltså, det vill säga att det liksom är en interntysk konflikt, om man uttrycker sig så. Och sen också faktiskt, eftersom det här kriget ju inte bara är i Nordamerika och Europa, men också har ju en indisk aspekt, om man säger. Och där finns det också faktiskt en benämning på kriget, då, The Third Carnatic War på engelska. Alla de här begreppen är ju engelska. Ja. Då.
Och precis, så nu blir ju uppgiften då att väva ihop där och se hur man ska se på det här då egentligen. Nej, men det är intressant, och det här vittnar ju också om att vi rör oss mellan lite olika tidslinjer. För det här fransk-indianska kriget, det har ju på något vis beskrivits så med syfte att så här leda fram till frihetskriget 1775 och de förutsättningarna som råder där. Så det har ju liksom att göra med Nordamerikas tillblivelse som stater, hur Kanada kommer till, hur USA kommer till och sådär. Medan den andra benämningen har ju mer med att göra med Europa och vägen fram till revolutionen. Och
precis, och att man ju traditionellt så pratar man ju om 1756 till 1763.
Mm.
Och att det här kriget är ju kanske inte så väl känt. Det ligger ju liksom mellan de stora uppgörelserna kring det som ju är de spanska tronföljarkriget, det börjar på 1700-talet, och stora nordiska kriget. De pågår ju samtidigt i två uppgörelser i central och västra respektive norra Europa. Och sen det som sen blev revolutions-Napoleonkrigen. Så vi är precis däremellan, kan man säga då. Och En sak, om man då skulle försöka liksom komma fram till varför de här krigen startar. Vi har ju redan egentligen börjat lirka i det här. Och det spännande är att det är så egentligen det är två huvudsakliga motsättningar som ligger kvar, som inte är uppgjorda. Och om jag börjar med att prata om den i Europa, där finns det alltså en konfrontation inom det här tyska området. Och Tyskland är ju inte ett enat Tyskland, utan det är ju ett, kan man ju säga, nu blir det lätt fel det här, men man skulle kunna tänka sig det som ett lapptäcke av olika riken, hertigdömen. Man ska inte säga federation, men man har en kejsare som håller ihop det här riket, och det är ju då det romerska riket och tysk nation. Och där Habsburg innehar då den här kejsarställningen. Maria Theresia är ju kejsarinna. Men så har man en utmanare då till det som vi kanske sen börjar kalla för Österrike, men som man egentligen då före 1804 ska kalla för Habsburg, nämligen Preussen i Nordtyskland. Och där man ju har krigat under 1740-talet, 1748, så har man slutit en fred, och där ju Preussen utökar sitt territorium och tar Schlesien. Och här ligger och pyr då en ouppklarad konkurrens inom det här tysk-romerska riket.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Så det är den ena konflikten, men sen har vi ju den andra konflikten.
Den nordamerikanska, ja, som där vi har Frankrike å ena sidan och Storbritannien å andra sidan. Och det här handlar ju egentligen om kolonierna och dess ställning. Mm. Och det är en helt annan typ av karaktär på det.
Och britternas uppgång ju som den främsta kolonialmakten.
Exakt,
här så småningom.
Ja. Och det är det man slåss om här då. Det handlar ju om att britterna har etablerat sig på det som idag är USAs östkust egentligen. På den västra sidan av Appalacherna, hela vägen upp till Maine, eller det som är norr om New York-området här. Medan fransmännen har etablerat sig i det som idag är Kanada och de här runt The Great Lakes och St. Lawrence-gulfen här. De har samtidigt intresserat sig för att ta sig ner lite mer i det som är Midwest eller mitt i USA idag, alltså öster om Appalacherna och det som kallas för Ohio-området. Där det finns ett antal floder här. Har franska kolonisatörer tagit sig ner och man önskar sig att etablera en kontakt via Mississippi-floden egentligen från de nordliga delarna hela vägen ner till det som då är New Orleans som har då etablerats. Och där har man också nya kolonier, Louisiana, New Orleans. Man vill binda ihop den här länken och bilda som en båge egentligen från The Great Lakes hela vägen ner till Mississippis delta. Och detta håller fransmännen på att etablera sig i det här området, och detta stör britterna väldigt mycket förstås, för det betyder att de blir utelåsta från the Midwest och de ekonomiska intressen som finns där. Så där är egentligen huvudkonflikten då mellan Storbritannien och Frankrike.
Ja, och kopplar man då på det europeiska här då, så är det intressanta då att traditionellt har britterna varit i allians med Habsburg mot Frankrike. Men här sker nu en omkastning, och då finns det några aspekter till här som är spännande. Det är ju också så att britterna är kopplade till Hannover genom personalunion. Och det är alltså en del som ligger i västra tyska området. Och egentligen är ju britterna också lite oroliga för Preussens expansion. För Hannover ligger ju som en liten smaskig godbit för Preussen egentligen att ta. Men det slutar med att man hittar gemensamma intressen där Preussen och Storbritannien finner varandra i en allians. Där Frankrike, oheligt nog då, tar sida med Habsburg. Och sen kopplar man Ryssland till den alliansen. Och sen faktiskt märkligt nog så är Sverige uppkopplat mot den franska utrikespolitiken. Politiken vid den här tiden. Så Sverige går in. Så det skapas en koalition i Europa då som är ganska stor. Med alltså Ryssland, Habsburg, Sverige och Frankrike. Mot Storbritannien och Preussen. Och sen förs nu då kriget som är uppenbart här nu egentligen globalt. Så här är, kan man ju ta en diskussion sen så småningom.
Ja. Och så önskar man på den franska sidan att låsa upp brittiska resurser på den nordamerikanska sidan här då. Genom att skapa den här inringningen så blir det den här bågen som jag tidigare pratade om. Så tänker man så att då måste britterna lägga militära resurser för att behålla det här området. Och då kan vi dra dem från Europa och skapa möjligheter i Europa.
Att, och då är frågan här, en fråga som jag ska ställa då, den är ju att är det ett världskrig då, som vi ser här? Är det här det första världskriget?
Ja, men vet du, det är så uttjatat det där, tycker jag. Vilket som är det första världskriget hit och dit.
Ja, men just att det förs på hela jordklotet på ett annat sätt. Och det skulle jag vilja säga, det gör inte Napoleonkrigen egentligen ens.
Ja, fast man kan väl... det beror på hur man definierar världskrig. Men då skulle jag säga så här, okej, jag accepterar att det skulle kunna kallas ett världskrig i den meningen att det har det finns globala liksom, intressen involverade. Det finns land- och koloniintressen runt om på hela jorden som är indragna i den här konflikten. Men sen har de ju karaktären av att väldigt isolerade från varandra. Och det tar månader för dem att kommunicera. När det går bra för britterna i Indien så har det tar ju 6 månader innan de ens vet om det. Så det gör ju att det är ju svårt att de kan inte i realtid agera på vad som händer. Det där tycker jag sätter en speciell prägel på det här kriget också.
Men om vi låter den frågan liksom ändå då vara oavgjord, så kan vi väl klara med att det här är i alla fall ett typexempel på det som man ju brukar i militärhistoriska sammanhang kalla för kabinettskrigföring. Nämligen att det är ju en liten, vad ska vi säga, bestämmande grupp i de här olika staterna, länderna, som ju fattar beslut. Och där man ju också är beredd, vilket ju karaktäriserar då kabinettskrigen, att hoppa nu till olika nya allianser, vilket vi precis alldeles nyss beskrev då. Och att det också kabinettskriget ju ofta har ganska begränsade mål, ärligt talat. Vi snuddar ju vid det här lite. Det handlar om och framförallt till exempel om den här provinsen då, Schlesien, som är rik. Du beskriver ju här till vissa landområden borta i Nordamerika man är intresserad av. Det handlar ju inte om att krossa motståndaren. Det finns inte några starka ideologiska inslag eller någonting sånt. Utan här handlar det om att egentligen uppnå ganska begränsade mål. Antingen dynastiska dispyter, inte så mycket i det här kriget. Men framförallt då handlar det om att lägga under sig olika landområden. Att flytta fram gränsen, men också att liksom hålla på en maktbalans.
Nej, det handlar inte alls det här. Om man tittar 100 år senare när man mer angriper storstäderna och ska fullkomligt föra fienden. Nej. Mer ett förintelsekrig kan man väl säga att där ser man i spåren av det. Här är det något annat.
Nej, och med Napoleonkrigen där man brukar säga att nationskrigen kommer. Då, och det har vi anledning att återkomma till. Men jag tycker att det är ett typexempel på detta. Då.
Men samtidigt kan man ju säga att det som sker i... Ja, men det är Europa du pratar om nu då, skulle man kunna säga. För, som ett mothugg då. För det som sker på den nordamerikanska sidan har inte riktigt den karaktären. Eller det, man ska säga, ursprunget i kriget har ju en sån kabinettskrigskaraktär.
Jo, för det styrs från de här huvudstäderna i Europa.
Ja,
då.
Exakt. Men samtidigt är ju kriget av en annan art. Men vi kan prata mer om det senare. Men det blir ju lite rörigt här också, för när startar det här kriget, Martin?
Ja, det beror ju lite på då.
Exakt. Jag tycker att det startar 1754.
Ja, och det gör det ju i Nordamerika. Men jag skulle säga att i Europa startade 1756. Och egentligen på riktigt allvar egentligen 1757. Där har vi ju de riktigt stora operationerna. Men 1756.
Ja, men då tänker du med själva krigsförklaringen, den brittiska och engelska krigsförklaringen.
Ja, att man också går till handling. Så kan man ju säga då.
Men det har man ju gjort tidigare också.
Ja, men du menar att man skulle ha gått till militär handling innan?
Ja, men det har man ju gjort i kolonier.
Ja, i kolonierna har man det, men inte i Europa. Så det har du ju rätt i, om det är det som är din poäng. Det håller jag ju med om det. Men man kan väl säga att det är så att det här första skedet, så att menas egentligen konflikten ju igång redan i Nordamerika, i någon mening. Det är den ju, eller i någon mening, den är ju det.
Ja, den är.
Då pågår ju det här diplomatiska spelet och sen sätter kriget ordentligt igång på europeiska kontinenten 1756 då.
Och jag tycker att man kan väl ta, jag håller med dig, alltså man kan nog säga att kriget på ett sätt startar på riktigt 1756, även om själva de första krigshandlingarna är ju 1754, men de har ju också föregåtts av andra disputer och konflikter,
ja,
som handlar om hur de här ursprungsbefolkningen i Nordamerika har försökt organisera sig för att motstå både Frankrike och Storbritanniens olika intressen. Så där har man ju haft en del bråk och konflikter. Så. Men det är klart att 1756, vad jag kan läsa mig till, så är den här den franska invasionen av det som idag är Mallorca. Och det är den som egentligen föranleder den riktiga brittiska krigsförklaringen. Men Frankrike å sin sida har haft Cospelli redan 1754 när George Washington, samma George Washington som sedan får landsfadern i USA. Men han har skickats iväg på en expedition mot ett fort här i Nordamerika. Så därifrån har fransmännen då Cospelli egentligen. Men jag vet inte riktigt varför man inte utropar liksom krig på en gång. Vad det finns för intressen av att hålla det här.
På någon sorts...
Ja, någon slags... Vad kan man kalla det? Gråzonskrig.
Ja.
Hybridkrig.
Är det att man blir smygerövra kanske?
Ja,
kan det vara ett begrepp att använda här?
Jag vet inte. Men i alla fall 1756 så kan man väl säga att det kickar igång ordentligt. Och detta har ju då med Nordamerika att göra från vad det gäller på den franska sidan. För man vill hindra den brittiska flottan att störa logistiklinjerna mellan Europa och Nordamerika. Och det här kriget karaktäriseras på havet väldigt mycket av det. Att man försöker stoppa upp varandra och olika möjligheter understödja kolonierna där.
Men vad är det som händer i Nordamerika?
Ja, man kan väl säga så här att det inleds ju med då det här George Washingtons försök att stävja olika typer av fortbyggnationer i Nordamerika. Och tyckte det var intressant där du sa innan att vad som karaktäriserar kriget i den här framflyttningen av ganska alltså positioner lite fram och tillbaka. Och det som provocerar britterna väldigt mycket då, det är ju att man på den franska sidan bygger små fort här som ett litet pärlband för att låsa då den brittiska framfarten eller deras intressen in i Ohio. George Washington skickas iväg för att stoppa ett sånt här bygge och misslyckas med den uppgiften. Han är färsk, han bara runt 20 år och har inte tillräckligt med resurser med sig. Och det som händer här nu är att egentligen att britterna inte riktigt har de resurserna på plats för att kunna stävja den franska framfarten. Alltså Frankrike flyttar fram sina positioner, bygger nya fort, tar över brittiska fram till ungefär 1756. Nu kommer William Pitt in på den brittiska sidan. Han är premiärminister. Använder man den termen där? Jag var lite osäker.
Jo, den använder man.
Precis, men han kommer in med lite nytt blod och lägger om strategin när man börjar fördela resurser på ett nytt sätt mot Storbritannien. Eller mot Nordamerika, och på det viset löser man det konflikter. Och så att det ganska snabbt kommer det här, jag ska inte kalla det ointressant, Martin, för det är det inte.
Mm.
Men de här konflikterna har lite samma karaktär. Är det att de flyttar egentligen bara fram och tillbaka ganska små grupper av expeditioner, ska man nästan kunna kalla det. Skogskrigföring med ganska små mängder soldater. Och det som ofta är en avgörande faktor, det är på vilken sida som de ursprungsbefolkningen befinner sig på, vilken sida de allierar sig med.
Just det, olika indianstammar som man då kan koppla till den här krigföringen då.
Och det finns många av dem. Jag hittade en lista här i Fred Andersons bok, eller lista och lista. Mohawks, Oneidas, Tuscaroras, Onondagas, Delawares, Shawnees, Senecas, Wyandots, Miamis, Potawatomis, Kickapoos, Hawks. Alltså det är hur många som helst. Va? Och de här, så man kan inte kalla det att de försöker inte bygga några stater. Va? Men de har olika intressen att behålla sitt sätt att leva i det här området. Och försöker då använda sig av både den franska och den brittiska sidan. Så att säga, vinna fördelar.
Mm. Och så insatser av små styrkor, svåra logistiska förhållanden.
Precis, vad de försöker störa. Va? Och de här forten har ju den funktionen att de egentligen blir som resurshubbar. Eller som,
depåer.
Ja, depåer.
Ja, stödjepunkter.
Att, stödjepunkter där man kan stoppa in resurser för att sambygga vidare. Sen är ju det här området då, det är ett skogslandskap. Väldigt mycket floder, bifloder och så som gör att det blir väldigt svårt att ta sig fram. Så. Men i alla fall, man kan väl säga att som sagt, jag ska inte säga att det är helt ointressant, men det är ju ganska, det böljar fram och tillbaka och det kommer sluta med att egentligen att britterna genom att dominera havet
med sin flotta
lyckas låsa ut Frankrike från det här kriget. Och på det viset så kan man så småningom ta Louisbourg som ligger i St. Lawrence-gulfen här. Och genom att ta detta Gibraltar of the North som det kallas så kan man sen då egentligen dominera hela det som kommer att bli Kanada eller kallas New France. Man får Quebec, Montreal och därefter är egentligen konflikten över så att säga.
Men om man håller kvar den där slutsatsen där, att det här är någon form av lågintensiv krigföring med små militära styrkor, stort inslag av icke-reguljär trupp, det vill säga olika indianstammar och svåra logistiska förhållanden. Och nyckeln är, som du säger, den här tillförseln av resurser utifrån. Då. Om man då går till kontinenten så är det ett helt annat typ av krig. Ja. Jag ska säga att under sjuårskriget, där pikar ju på något sätt den här klassiska linjeformationsslagen. Det här att man ställer upp på den klassiska linjära slagformationen i klassiska slag skulle man kunna säga. Det är det ena skulle jag säga. Och det andra är ju den här manöverkrigföringen som vi till exempel då känner från 30-åriga kriget. Nu ska vi inte förväxla det begreppet nu med det som vi kallar för manöverkrigföring idag. Det är inte modernt, men med det menar jag egentligen att man manövrerar mot motståndaren och försöker få motstånd till slut att leverera batalj eller acceptera ett slag i en position som är ofördelaktig för motståndaren. Och sen finns det en sak till som karaktäriserar det här kriget. Det är ju så här, Preussen med Fredrik den Store, det kan vi också nämna här, att Fredrik den Store är egentligen där han har vunnit hela sitt, får man väl säga, stora rykte som en väldigt skicklig fältherre. Och det är ju under sjuårskriget. Han ställs ju in för uppgiften att försvara Preussen mot ett antal arméer. Det är så många som 6 arméer i vissa tillfällen som bryter in av olika storlekar. Och man kan väl säga att kriget då framförallt håller sig då i den östra delen, det som är kärnlanden i Preussen, i Sachsen, i Schlesien. Det finns också en front borta i Ostpreussen. Det är också så att man faktiskt slås mot svenskarna uppe i det som är svenska Pommern. Mm. Men sen också i väster, där ju britterna har trupper som man understöder. Britterna understöder Hannovers trupper. Så att det är de här områdena. Men enkelt förklarat så handlar det liksom om att Fredrik den Store på ett skickligt sätt lyckas genom att han opererar, som det heter, på de här inre linjerna. Det är ett sånt här begrepp som vi har haft med här i podden. Att han har en central position ifrån vilket han kan vända sig mot i olika riktningar mot en fiende som kommer utifrån. Och problemet för den här fienden nu, franska arméer, habsburgska eller kejserliga tyska trupper, ryska trupper, de ska samordna. Och det är ju deras problem. Preussen har lättare att samordna, men däremot är han ju underlägsen. Så det här är liksom hela kan vi säga, skeendet, att det här pågår.
Och så har de britterna på sin sida.
Då.
Och det vet vi ju att alla krig när britterna är med, det är alltid de som vinner.
Ja, det är ju det. Och det beror ju på att britterna har ju inte minst då ekonomiska resurser. Problemet för Fredrik den Store i längden här är ju att de trupper som han inledningsvis har, som är ju överlägsna på slagfältet, taktiskt kan man säga då, i krigföringen, i den här linjekrigföringen på slagfältet. Och också i att förflytta sig snabbt den här operativa nivån, nämligen när vi pratar om inre linjekunna och så vidare. De kommer så småningom att försvinna, de nöts ut, de dör, de stupar, de såras, de försvinner, de tar sig fånga. Och det gör att i slutet av krigen, när vi kommer fram till 61-62, då har han inte längre den här slagfärdiga armén med vilket han kan leverera batalj och vara ganska säker på att han kan besegra sin motståndare. Och det blir att han mot slutet av kriget så blir Preussen allt mera defensiv. Men
fanns det en Schlieffenplan?
Nej, du tänker att det fanns en sån
där... Ja, men är det inte den här idén han hade, att han ska liksom först stå ryssarna och sen ska han vända sig mot central Europa?
Ja, om du med det menar Schlieffenplan, och då vet ju lyssnarna att Schlieffenplan är ju den från 1905, det är ju Tysklands anfall mot Frankrike under första världskriget, det här att man slår den ena sedan den andra. Och på så sätt kan man väl säga att det fanns en Schlieffenplan. Men Fredrik den Store är ju både framgångsrik, men han lider också nederlag under sjuårskriget. Och mot slutet så blir han allt mer defensiv. Och ska man sammanfatta egentligen, så kan man ganska bryskt säga så här. Han räddas av gånggången egentligen, nämligen att tsarinnan eller kejsarinnan Elisabeth dör i Ryssland. Och Ryssland byter sida. Och sen faktiskt så drar sig så småningom också både britterna och fransmännen ur kriget på kontinenten. Och då så småningom blir det en fred där Preussen består. Men allvaret i den här konflikten ur ett preussisk synvinkel är ju att här finns det sekvenser under de här åren där det hade varit fullt möjligt att Preussen hade besegrats militärt och kanske fallit tillbaka i historien.
Mm. Och jag skulle säga att det är samma sak på den nordamerikanska sidan, att det blev så att britterna till slut tar över. Det har lite samma karaktär där. Det hänger på som en hårsmån egentligen på att man satsar framgångsrikt på att låsa in den franska flottan i Toulon. Och då kan inte de understödja Louisbourg.
Ja, just det, en blockad. Och det här, ja. Du pratar ju Medelhavet. Vi pratar,
ja, visst, ja. Visst. Mm. Alltså det här, den lilla detaljen så att säga, får ju väldigt stora konsekvenser och gör att egentligen Storbritannien kan ta över hela det här området. Dominera det totalt.
Och där, jag tänkte på de här stora teoretikerna med igen och de här som är flottteoretiker. Det är ju som ett klassiskt exempel på det där. Liksom, ja. Hur en sån här stor flotta har stor betydelse. Att har man en sån så kan man då påtvinga ett annat land sin vilja genom att man då kan stoppa resurser. Just. Det är ju det handlar om.
Så
att,
ska man vara lite kontrafaktiskt där då så kan man ju tänka sig hur skulle den världen se ut där Frankrike fortsätter att äga så att säga, hela New France. Det blir inget Kanada. Och alla de här kolonierna som ligger så att säga, öster om, eller de områden som ligger öster om Appalacherna fortsätter att vara franskt, och hela Mississippi Delta fortsätter att domineras av Frankrike.
För att inte tala om Preussen hade tryckts tillbaka och blivit ett litet kurfurstendöme eller kanske upphört att existera. Det är ju en svindlande tanke. Det förstår ju alla lyssnare att det hade varit helt avgörande.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big money at Menards.
Vi kan inte gå igenom alla linjeslag i Europa, precis. Eller alla skärmytslingar.
Vi får erkänna förlust här, att det är nästan omöjligt att ta tag i det här kriget i sin helhet.
Men vi har valt. Ja. Vi har gjort ett val, eller hur? Va? Där vi tänkte ta upp som ett typexempel egentligen på de här. Om vi börjar med Nordamerika.
Ja, men jag tycker att framförallt det här, som jag sa innan, så karaktäriseras det här kriget väldigt mycket av belägringar egentligen och små framflyttade positioner. Jag skulle vilja prata lite om det här Louisbourg som ligger i Gibraltar of the North här då, som ganska intressant, alltså amfibieoperation egentligen. Precis som jag sa tidigare nu då, så det som har hänt här är att britterna har tidigare försökt ta Louisbourg. Redan 1757 försöker man med detta. Lord Loddon försöker men misslyckas. Så att man har bakom sig ett antal misslyckanden här då. Och man har accepterat att okej, det här är en svår nöt att knäcka. Men William Pitt då, som är premiärminister, bestämmer sig att vi ska satsa på Nordamerika för att så här, låsa Frankrikes resurser till Europa. Så det är hela tiden det här spelet. Som skickar iväg Amherst, som är amiral för det här och får sköta det här. 150 skepp och 40 krigsskepp skickas iväg.
Det är en stor flotta.
Det är en stor flotta, 10 000 man ungefär, som ska skickas över Atlanten och landstiga här och ta det här fortet och den här handelsstationen får man kalla det. en ganska stor operation alltså. På den franska sidan har man runt 4 500. Och det tar ganska lång tid innan man lyckas. Den 8 juni 1758 lyckas man faktiskt landstiga med den här stora styrkan. Men sen tar det nästan, det tar 11 dagar senare så lyckas man då sätta upp artilleriet och påbörja den här belägningen egentligen. Och det som är lite spännande med det här då är att man har en ganska väl inbyggd hamn här. Så de franska fartygen ligger inne i den här hamnen och fungerar som en slags stöd här. Men den 23 juni så lyckas man tända eld på de här fartygen. Och man har bara 2 kvar inne i hamnen då. Den 25 så överraskas de och allting, och de här brinner ner. Och den 26 juli så kapitulerar man. Och det som är intressant tycker jag med Louisbourg då, att det här egentligen låser upp hela Nya Frankrike, eller New France. För när man tar den här punkten, då kan man sen ta sig in till Quebec och sen till Montreal. Och det är de 2 stora huvudpunkterna här inne. Så det följer 2 belägringar. Det är liksom samma typ av taktik. Det är inte så stor skillnad, det blir inga stora slag, inga bataljer på det här viset som sker i Europa. Men det blir fortsatta belägringen av de här ställena och det gör då att man faller. Och kan inte egentligen hålla kvar någonting i fransmännen, klarar inte av att etablera sig.
Det blir en dominoeffekt när den där väl har fallit.
Och det här första fortet som man har slagit som Fort Duquesne, det lyckas man spränga till slut. Det är en symbolisk handling och det är faktiskt det som blir Pittsburgh så småningom. För man bygger upp Fort Pitta istället i William Pitts namn. Och det blir Pittsburgh av detta. Det är en av de liksom, sista viktiga punkterna i den här delen av kriget. Och så att säga, det slutar där det börjar. Och efter detta så får man 1763 så skriver man Parisavtalet. Och vid den punkten då får Storbritannien ta över alla de här koloniala områdena egentligen. Så den där lilla belägringen som egentligen är inte så jätteanmärkningsvärd. Jag tycker som sagt att själva amfibieoperationen är så intressant.
Intressant att säga.
Men sen de andra slagen som sker i det här området också. Jag kan ta ett kort exempel. Den här Braddock-expeditionen 1755 som säger någonting om vilken typ av resurser man har på den brittiska sidan i början. Då är det 1500 man som skickas ut i skogen egentligen.
Just det.
Ja. De är helt chanslösa. Va? Ja. De får ju stryk. Så det har ju gått från att vara ganska små anspråkslösa expeditioner till att man inser på den brittiska sidan okej, vi måste skicka 150 skepp, 40 linjefartyg och 10 000 man om det här ska lyckas.
Och med resurser att kunna.
Och samtidigt så måste vi låsa upp den franska flottan i Medelhavet så att de inte kan störa våra operationer. Och det är när man gör det så att säga, då låser man upp hela Nordamerika.
Men det är ganska, jag tycker ändå att det där är ganska häftigt. Vi pratar alltså mitten av 1700-talet. Nu ska vi inte liksom ha nedlåtande förståelse av det strategiska tänkande, men det är ändå tycker jag häftigt idag vi pratar om global verksamhet och hela jordklotet. Att här är det verkligen så att erövringen, den här avgörande erövringen av de här nyckelforten borta i den nya världen. Förutsättningen är att man blockerar den franska flottan i Toulon. Det tycker jag är häftigt. Ja. Det får man ju sätta över.
Samtidigt så är det som du sa innan, det att man vet ju inte heller. Liksom. Det är mycket chans.
Nej, ta tid att få information och så vidare. Så att man får ju nästan beundra att de lyckas genomföra den här formen. Vad ska du kalla det för? Liksom strategi. Går vi till Europa så har jag valt det här klassiska slaget vid Leuthen faktiskt. Leuthen ligger strax väster om Breslau. Och det brukar man ju säga är Fredrik den Stores liksom stora höjdpunkt. Det är ju så att han lider ju nederlag under det här kriget egentligen. Man kan ju säga så att de här första krigsåren mellan 1756 och 1758 som jag pratade om, då går det förhållandevis väl ändå för Preussen. Man lider nederlag, men man lyckas ändå hålla motståndarna stången. Sen under de kommande åren, som jag redan var inne på, då är det så att i väster lyckas de hannoverska arméerna stödda av Preussen faktiskt hålla emot fransmännen och blocka dem tur nog. Men Fredrik den Store, som jag redan var inne på, är tvungen nästan gå över till någon form av grillakrigföring faktiskt, eller väldigt defensivt uppträdande mot slutet av kriget. Men så länge den preussiska armén finns slagkraftigt på fältet så är det ju väldigt spännande att studera hur Fredrik den Store hanterar de här linjeformationerna. Den klassiska linjeformationen,
Den är ju med infanteriet i centrum. Och så kavalleriet på flyglarna, understött av artilleri. Och att det är naturligtvis eldgivningen som är det som avgör på slagfältet i samlade bataljonssalvor. Och sen infanteriet då med sin bajonett som kan också stå emot ett kavallerianfall, inte minst med eldgivning, men också att man, när man väl anfaller och du kommer då till blanka vapen som du brukar uttrycka det, då är det bajonetten man anfaller. Så det här är ju så att säga de med vilka man för striden. Och det är Fredrik den store utvecklar, det är att han utvecklar något som man brukar kalla för den sneda slagordningen. Mm. Och det här, jag tycker det här är väldigt, det är väldigt intelligent. Jag tycker det är så fantastiskt. Och just i Leuthen så kan man säga att det här excellerar. För där står då den här österrikiska armén då grupperad i slaglinjen. Och det stöd då bland annat på den här lilla byn Leuthen då. Det finns en klassisk kyrkogård där sen. Och en av de här klassiska ögonblicken under det här slaget är när preusserna sen så småningom stormar och tar den här, framförallt den här kyrkogården då. Men det som den här sneda slagordningen går ut på, den är ju helt enkelt den att man binder motståndarens slaglinje med en liten del. Och sen gör man helt enkelt en flankmarsch. Så det Fredrik den store gör det att han flyttar helt enkelt sin armé. Så att den kommer då i position att kunna anfalla nästan, inte helt, men vinkelrätt och mot den österrikiska vänsterflygen. Så det betyder att anfallet träffar ju alltså bara en tredjedel helt enkelt av den österrikiska linjeformationen. Dessutom är det ju så att när preussarna anfaller så kan de ju omfatta österrikarna faktiskt egentligen både bakom men även frontalt. Men framförallt träffar ju anfallet flanken men också rakt på den österrikiska linjen. Och just vid det här tillfället vid Leuthen så blir det här så otroligt framgångsrikt. Att den österrikiska armén ju helt enkelt krossas och besegras. Sen kan man ju fundera lite på hur stora de här arméerna var då. Och det är det som också är lite, om man uttrycker sig så häftigt med det här slaget i Leuthen, nämligen att preusserna är ju bara 36 000 och österrikarna är alltså ungefär 65 000. Så det betyder att han besegrar alltså en dubbelt så stor armé. Och slaget utkämpas ju den 5 december, så det är ju då i en snöbetäckt och terräng. Och också att det har såna här klassiska då, som jag redan var inne på, då, ögonblick med de här stormningarna av de här kyrkogårdarna. Men här kan ni väl lyssna och ta med er just det här, Fredrik den stora och den sneda slagordningen. Det kan ni ju själva läsa om, och jag tycker det är så fascinerande. Sen när det gäller det här med förlustsiffror, det är ju alltid så där intressant då att här har preussarna då trots allt inte så stora förluster. Man förlorar ungefär drygt 1000 man. Och det måste ju bero på att man inte riktigt utsätts, det är min tolkning, för de här systematiska bataljonssalverna från österrikarnas sida. Österrikarna förlorar ungefär 3 gånger så många i döda. Och inte minst så är det ju så att det är många som tar till fånga. Av den österrikiska armén så är ungefär tredjedel, räknar man i förluster. Och det måste ju ha med det att göra. Men här någonstans pikar ju egentligen några, tycker jag, viktiga ingredienser i den västerländska krigföringen. Dels är det ju linjeformationen, de samlade bataljonssalvorna, med infanteriet med bajonett, där man kryper väldigt nära varandra för att skjuta de här samlade. Och sen gäller det att stå och upp. Och att preussarna dessutom är oerhört skickliga på att manövrera på slagfältet. Det är ju det här som inte går mot slutet av kriget sen. Det här är ju nu 57. Då går det fortfarande. Har han ju sina, så att säga, väl drillade trupper kvar och kan använda dem då mot en motståndare som inte alls på något sätt är inkompetent, men som helt enkelt bara är lite mindre vass på taktiskt på slagfältet. Och sen också en sak som jag inte egentligen har kommenterat här, ju att kavalleriet, ju också det tunga kavalleriet med bröstharnesk, gratiärerna, finns ju här som en klubba, kan man säga, också egentligen på något sätt en höjdpunkt egentligen för den här klassiska linjetaktiken. Och sen vet vi ju då att under revolutionen av Napoleonkriget, då kom ju någonting annat sen. Så jag tycker att sjuårskriget är spännande då, just därför att här excellerar vi ju klassisk linjetaktik. Och det kan man väl nämna då, naturligtvis, de meningsladdade flintlåsmusköter.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Jag vill haka vidare på det där du sa om Napoleonkrigen också, att krigföringen får lite annan karaktär då.
Eller jag tänker nu taktiskt på slagfältet, precis. Men, och det är klart att den förändras ju i det stora hela i många avseenden.
Precis. Men jag funderar på vad fransmännen lär sig från kolonierna och den typen av, alltså ursprungsbefolkningens medhjälp där, för att det har sett att störa linjerna, alltså Napoleons sätt att störa linjer påminner mycket om det sättet som man använder indianerna till.
Ja.
Det skulle vara intressant, och det får vi kolla vidare när vi kommer.
Man kan säga att det som ju kommer in sen, och som vi har ju pratat om väldigt mycket när vi pratar om de här 1800-talslagen ju faktiskt. Vi har ju gått igenom solferin och fransiska kriget och så vidare. Det är ju det att man börjar ju införa spridda formationer. Att man förbekämpar, om jag uttrycker mig så, fiendens linje med soldatisk bild. Och också sen ju naturligtvis med kolonnanfallen, som ju inte finns vid den här tiden nu alls. Nej. Så det är ju någonting som kommer allt mera. Men här excellerar de här väldrillade. Och egentligen någonstans där, låter ju kanske inte märkligt, hade varit spännande att kunna få se det här från liksom ur ett helikopterperspektiv, den här flankmarschen.
Alltså, jag kan inte låta mig, vi satt och bläddrade i en bok här nu för en stund sedan, och jag såg den här, var en illustration på de här linjerna liksom.
Ja.
Och min första reaktion när jag ser det här, det är ju att vilket idiotiskt sätt att dö på, tänker jag. Det verkar ju helt hopplöst att ställa upp sig. Vem vågar ställa sig i första linjen?
Det är ju hela kärnan i det här, tycker jag. Att den insikten om att det är ju disciplinen, och vi ska komma ihåg att den håller, och också att vapnen är ganska ineffektiva i någon mening. Sen är det så fascinerande då att när du levererar den här första salvan, så är det nästan bättre att låta motståndaren först skjuta sin salva. Sen skjuter du din salva och sen anfaller du. För då vet du en sak, att har de skjutits ut, då kan de inte ladda om omedelbart. Då har du momentum. Så skjuter du din salva och sen anfaller, och de har skjutit ut, då vet du att de kommer vara tvungna att backa. För de har inget motmedel. Så det är nästan bättre att de motståndaren först skjuta sin salva. Sen skjuter du din och sen anfaller du. Så det finns såna här väldigt liksom nästan bizarr logik i de här.
Ja,
så ska vi komma ihåg också att man skjuter ju också inte nödvändigtvis på ett mål i den meningen att man fokuserar en individ, utan du skapar ju en vägg av bly. Och ändå, trots att man står så nära och skjuter, vi pratar ju om avstånden ner på 50 meter, så får man inte så stor effekt. Det är ganska fascinerande. Och det hela bygger på att man skjuter tillsammans. Så egentligen är svaret på det där, att du tycker att det är bisarrt att stå där, den är ju det att för det första kanske man inte dör i så stor utsträckning som man tror. Jag menar, vi tänker oss ju på vapen som går. Jag menar, skjuter man med en modern automatkarbin 50 meter, så är det nästan svårt att missa om du står helt stilla, så att säga. Det går ju inte att missa, så att säga. Även om du skjuter utan sikte. Utan att titta i redpointen, så att säga, så är det lätt, väldigt lätt att träffa. Och så är det ju inte här. De här vapnen har väldigt stora brister. De går åt alla håll och kant och snett. Och till och med en del kulor går ju inte av. Det är ganska många blindavfyrningar.
Jag fattar ju då också varför man har så svårt att hantera de här ursprungsbefolkningen. De verkar ju ställa upp på den här typen av krig.
Nej, de gör ju inte det.
Ja, men
det,
och jag sympatiserar med dem.
Ja, det gör jag också. Det är ju egentligen väldigt klokt att inte ställa sig i den där
linjen.
Jo,
och det är också så att de, och det är ju intressant när man läser om det här kriget och den karaktären som de har där i Nordamerika, just att man inte vill, man vill inte ställa upp på den här typen av västerländska krigföringen. Och det tänker vi direkt på krig och kultur.
Ja, John Keegans,
krig
och kultur.
För det är ju mycket det handlar om, att från ursprungsbefolkningens sida, de är ju mer intresserade av att ta fångar och sånt där, och göra liksom rituella saker, va? Och det finns ju väldigt mycket blodiga skildringar hur de och används. Man använder dem mer som en slags grillakrigföring. Och det finns ju ett intressant slag här vid Monongahela. Det är då när Braddock-expeditionen, den här 15-åriga mannen, det är då
just den här, de går förgörs,
va, ja, mer eller mindre, och får fly därifrån. Då, när den franska linjen ställs upp här, så vill ju liksom inte ursprungsbefolkningen eller indianerna längre vara med. Det här vill inte vi ställa upp på. Nej, det här var inte det vi signade upp för. Vi vill inte hålla på och slåss mot det. De är ju jätteväl organiserade. Ni ser,
ja,
de står,
ser de står ju bra linje. Ja.
Så det liksom påbörjas en förhandling här med att de ska försöka få med dem i alla fall. Och fransmännen då lyckas till slut övertyga dem om att de ändå ska vara med. Och detta leder till att de gömmer sig i skogarna vid sidan om. Precis det här som vi ser under 1800-talskrigföringen. De lägger sig bakom träd. De har ju också,
mjukar upp motståndaren.
De mjukar upp motståndaren. Och på det viset så lyckas man överväldiga britterna och få dem på flykt.
Men det jag skulle vilja tillföra här, det är ju att just, jag tänker nu på John Keegan, som jag på alla sätt rekommenderar att man läser hans böcker. Han har skrivit mycket som är intressant och bra. Just det här att han menar att det här är ju ett av de här ingredienserna i den västerländska krigföringen.
Att man accepterar den här linjen.
Ja, att man accepterar linjen. Och att den här hittar vi ju tillbaka ända till hoplitopen i den grekiska, under grekisk tid. Att man accepterar disciplin att stå på led, och att man inte slås bara som individ, utan man slås som ett kollektiv. Så det är ju någonting som är väldigt grundläggande och också kusligt fascinerande. Och krigföringen idag ser ju inte ut på det sättet. Jag tänker nu en tanke här när du pratar om den här irreguljära krigföringen och sånt här. Att vi är ju just, och jag tycker det understryker ju att egentligen det här sjuårskriget, att det är så intressant att det kanske är sista sucken för den här mest extrema linje, formationsdisciplin, krigföringen, om man uttrycker sig så.
Förresten så har ju britterna mött The Highlanders, de här skottarna i Culloden.
Ja, det har de gjort, och det är ju precis egentligen
det har ju också med det här att göra.
Årtiondet innan, på mitten av 1740-talet. Och det är ju samma sak där, och ni som lyssnar här kan ju lyssna på det avsnittet. Att där pratar vi mycket om den här just... vad ska vi kalla det för? Galenhets, vansinnighetsanfallen som skottarna genomför mot en sån här linje. Och där är ju engelsmännen, vilket de ju under det kriget så klarar de ju inte det inledningsvis, men sen klarar de ju det vid Culloden. De står kvar och de skjuter sina bataljonsalvor, de håller ihop sina linjer. Och där vinner ju så att säga den här linjedisciplins.
Ja. Ja, men vi får tipsa lyssnarna om att för jag vet att vi pratar en hel del om bajonetten där också.
Det är
en ganska
ny
innovation.
Den är precis. Men om man ska summera sjuårskriget...
Ja, och liksom, vi måste prata lite om konsekvenserna.
Ja,
det
måste
också.
Vi göra. Direkt kan vi säga konsekvensen har vi ju varit inne på. Den stora globala konsekvensen. Eller
du menar landskiftena och det här?
Ja, att England Storbritannien framstår ju som den starkaste kolonialmakten.
Absolut. Ja. Jag tänker på en artikel jag hittar här som har skrivit om en viss skott. Och han för fram ett jäkligt intressant resonemang också som handlar om att det här kriget tömmer ur statskassorna för egentligen alla de stora makterna i Europa. Och detta menar han då får så stora konsekvenser för politiken att man inför en hel del, alltså man blir mer hårdför och det blir mer...
Hårdare tryck på befolkningen.
Ja, högre tryck på befolkningen genom taxering och lagar. Och detta då leder fram till det här upplysta despotin.
Ja.
Som man sen revolterar mot under revolutionerna 1789. Och den där dimensionen av detta tycker jag är intressant. Han menar ju bara rakt av att okej, anledningen till att det uppstår en slags relativ fred här efter sjuårskriget är för att man helt enkelt inte har råd.
Nej.
De är helt pank.
Men då skulle jag vilja haka på och säga där. Det här är ju så fantastiskt med att säga militärhistoriepodden. Det är att vi ser att man kan koppla ihop de här... Här har vi alltså en militär företeelse, militärt skeende, ett krig som direkt går att koppla till faktiskt andra saker i, som är allmän historisk betydelse. Och många, det här är ju inte någonting nytt, att läser man och inser på franska revolutionen, så är ett av skälen som man ju där lyfter fram, det är ju att man är bankrutt.
Ja, och precis, så att den franska kungen här understödjer frihetskriget, ja, 1770-77, och så tömmer den franska, ja, statskassan.
Och britterna klarar inte av att hantera den här revolten i kolonierna, för man har inte resurser. Sen var du inne på ett begrepp, upplyst despotism här, som jag tycker är spännande. Och då tänker jag ju på Fredrik den Store, som ju kanske egentligen skulle vi kunna ha ett eget avsnitt om honom egentligen som härförare. Och hans, inte minst hans uppfostran, och också att vi skulle kunna diskutera just det här preusseriet och så vidare, som är väldigt spännande. Alltså det här bilden av den här enormt hårda militärstaten. Att han är ju, samtidigt som han är en skicklig fältherre, stenhård, får man ju säga. Mm. Så spelar han också tvärflöjt. Och är intresserad av konst och så vidare. Och om man varit i Potsdam och besökt till exempel hans slott, Saint-Cyr, där han bodde egentligen. Var ju där han egentligen, han bodde egentligen aldrig inne i Berlin. Så får man en annan bild av den här personen, med den här dubbelheten. Och vi har ju en egen sån upplyst despot. Och då tänker jag på Gustav III, som har figurerat i en del avsnitt här.
Nej, men precis. Och i Sverige sker ju precis samma sak också. Vårt engagemang i det här kriget leder ju precis till samma sak. Vi tömmer ut statskassan och får problem, och som sen leder fram till Gustav III:s upplysta despoti, eller hans försök att bli en sån här.
Och Pommerska kriget, som det kallas i svensk historia, det tycker jag ju skulle ju vara värt en mässa här på podden också, får man ju säga. Vi kommer ju alltid med nya idéer här på nya avsnitt. Så. Men jag är ganska nöjd, Peter.
Jag känner mig också nöjd. Jag tycker att det finns mycket att säga, och det här är ett krig som vi skulle kunna återkomma till. Vi har inte ens, vi har nämnt det som hände i Indien, men vi har inte nämnt det som hände i Spanien. Här finns det också ett intressant skifte där man växlar egentligen kolonier mellan de olika, mellan Spanien, Frankrike och Storbritannien. Så det får stora konsekvenser sen. Och sen är det också det här spåret med den engelska dominans, eller Storbritanniens dominans över havet. Det är egentligen samma sak vi ser sen under revolutionskriget. Det finns många intressanta kopplingar. Men vi kanske kan dra ett streck där.
Vi drar ett streck. Tack ska vi ha.
Tack så mycket.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.